Jag ska tala lite om Jesu tillkommelse. Och det är ett budskap som kommer igen och igen i Bibeln. På olika sätt så möter vi just det här att Herren ska komma tillbaka. Det är inget som ligger ut kanten av våra liv, församlingens liv, utan det är verkligen något av det mest centrala. Det som har med Herrens död att göra, Herrens uppståndelse och Herrens tillkommelse. Såna här sanningar. Och det finns en tendens att det här budskapet, det tystas ner, och bland människor så bleknar det. Och det måste ju bero på någonting. Det måste ju bero då på att det är något annat som istället har fått fokus. Det är något annat som hägrar istället för det här Herren ska komma tillbaka. För just det här budskapet om att han ska komma, det borde ju, varje gång vi tänker på det, det borde göra att våra hjärtan vibrerar. Tänk dig, vi ska få möta Jesus. Vi ska få se honom som han är. Och ändå är det här ett skrämmande budskap för många. Och för andra igen så är det ett budskap som man knappast tror på. Man har andra förklaringar på framtiden och så vidare. Men jag vill läsa en del bibeltexter här ikväll. Bara för att vi ska påminnas om vilket löfte vi har. När Jesus ska komma tillbaka, han ska inte komma som första gången när han kom. Och vi ska läsa i Filipperbrevet 2. Vi ska läsa ett par versar här. Från vers 6 då. Han var till i Guds gestalt men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte, utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. Han tog en tjänaregestalt. Han utgav sig själv. Och det här var ju när han kom första gången hit till den här jorden. När han blev människa så kom han inte som någon stor härskare, utan han kom som en tjänare. Och som det står i vers 8. Han ödmjukade sig och blev lydig ända till döden. Till döden på korset. I Markus så har vi ett bibelord i 10:e kapitlet som också belyser här när Jesus kom första gången. Vers 45. Människosonen har inte kommit för att bli betjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Och det är det här vi kan läsa om Jesus när han kom, när han blev människa, när han vandrade här på jorden. Han såg inte ner på en enda människa. Han föraktade ingen. Utan det var som att han böjde sig och kröp under, och så lyfte han människor upp. Det står i Lukas här också att människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Vi går till Hebreerbrevet, det 9:e kapitlet. Och det står här i vers 27. Liksom människan måste dö en gång och sedan dömas. Det här är också en viktig sanning. Alla människor ska dö och sedan möta Gud. Det gäller varenda människa. Men på det sättet så står det så här. Så blev Kristus offrad en gång för att bära många synder. Det är det vi har läst. Han kom för att bära våra synder. Det tog han på sig. Och sen står det så här. Och han ska träda fram en andra gång inte för att bära synd, utan för att frälsa dem som väntar på honom. Här ser vi en skillnad. Han kom som en tjänare, men nu ser vi han ska komma. Inte för att bära synden, det har han gjort. Frälsningsverket är färdigt. Det Jesus gjorde på Golgata gäller. Halleluja. Men han ska komma för att frälsa dem som väntar på honom. Väntar du på Jesus? Väntar du att han ska komma tillbaka? Är det en naturlig del av ditt liv? När han kommer, det finns många olika synsätt. Det finns många tankar kring Jesu tillkommelse. Man talar om att han ska komma då eller då eller då. Jag kommer inte gå in i de här detaljerna. Synen på Jesu tillkommelse har till och med varit så skild från varandra att människor har gått skilda vägar. Och det här är lite märkligt tycker jag. Vi talar om att vår frälsare ska komma tillbaka och det kan vålla splittring. Men det är så människan är funtad i alla sina teorier och så vidare. Något Bibeln lyfter fram gång på gång, det är det här, han kommer snart. Snart. Den talar inte om det ska ske före det eller efter det och så vidare, utan det är det här, var redo. Herren kommer. Och jag ska läsa två bibelord med välkända. Först i första Thessalonikerbrevet, det fjärde kapitlet. Det är Paulus som skriver här om Herrens tillkommelse. Jag kan läsa från 16 versen. När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv komma ner från himlen. Och det som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Trösta därför varandra med dessa ord. Eller det står så här, och så ska vi alltid vara hos Herren. Jag fick inte med det. Så ska vi alltid vara hos Herren. Han kommer alltså, här ser vi att det är ett tröstens budskap. Och vem är det här riktat till? Det är riktat till hans egen församling. Till den som har tagit emot Jesus. Vi ser alltså fram emot när han ska komma och vi ska få möta honom på skyn. Det är väldigt tydligt skrivet här. Vi ska ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi för alltid vara hos Herren. Halleluja. Det är Paulus som skriver här, och han skriver till Korintherförsamlingen också. Vi ska läsa det. Första Korintherbrevet 15, vers 51. Han har talat om uppståndelsen i det här kapitlet. Och så säger han, se, jag säger er en hemlighet. Vi ska inte alla insomna, men vi ska alla förvandlas. I ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Basunen ska ljuda och de döda ska uppstå odödliga och vi ska förvandlas. Så står det. Jag tycker det är så, när Paulus skriver här, det är som att han går in i något, ja det är hemlighetsfullt på ett sätt. Han säger, jag säger er en hemlighet. Lyssna noga nu. Det är någonting som Gud har uppenbarat för församlingen. För dig och mig. Det är någonting som hör oss till. Det här är inte ett budskap som världen kan glädjas över. Men det är det vi vill. Att människor ska få höra om Jesus. De ska få möta honom. få bli delaktiga av detta hoppets budskap. Halleluja. Vi går till Johannes evangelium, det tredje kapitlet. Ett kapitel som har mycket grundläggande undervisning om frälsningen. Jesus, han samtalar här med Nikodemus. Vi kan läsa från början. Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. Han kom till Jesus en natt och sade: Rabbi, vi vet att du är en lärare som kommer från Gud. Ingen kan göra det tecken som du gör om inte Gud är med honom. Jesus svarade: Jag säger dig sanningen. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Det svaret fick Nikodemus. Och det är det här svaret varje människa behöver förstå. Frälsningen, det är inget människoverk, utan det handlar om en ny födelse. Och när vi blir födda på nytt, då står det här, då kan vi alltså se Guds rike. Vi kan skåda in i hemligheter som är fördolda hos Gud. Alltså Gud öppnar våra ögon så att vi kan se det himmelska. Och då, när man har det här perspektivet, då blir det inget konstigt. Det blir inget tillgjort eller sådär, utan det här om att Herren ska komma tillbaka, vi ska möta honom, det är ett steg på väg hem. Himlen är en verklighet. Vi är födda på nytt, därför kan vi se Guds rike. Därför kan vi skåda in i det Gud har i beredskap, in i Guds värld. Och den är så olik den här världen. Det har inga beröringspunkter alls, utan Jesus sa: mitt rike är inte av den här världen. Om det hade varit det, då hade ju mina lärjungar kämpat med vapen eller med andra medel, med politik och så vidare, med allt det här inflytandet. Men Jesus, vad sa han? Mitt rike är inte av den här världen. Bli född på nytt. Halleluja, det är det som ger hoppet inför hans tillkommelse. Och det står, vi går till Matteus kapitel 6. Här är det Jesu bergs predikan. Då säger Jesus så här i vers 19: Samla er inte skatter på jorden där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ett budskap här om att samla skatter. Och vilken människa kan förstå det här om man inte har Guds ande? Om man inte är född på nytt? Hur samlar man skatter i himlen? Hur ska man förklara det för en människa som inte har fått möta Gud? Det är det här evangelium, när det får komma in i våra liv, det spränger gränserna, tidsramarna. Det öppnar våra vyer för evigheten. Vi hör evigheten till. Vi hör himmelen till. Halleluja. Paulus skriver också till Kolosserna att vi ska söka det som är där ovan, inte det som är på jorden. Och en sak ska vi ha med här också i Efesierbrevet, det femte kapitlet. Det här kapitlet talar om församlingen som Kristi brud. Och då kommer vi in på det som har med relationer att göra, gemenskap. I Bibeln lyfts ju äktenskapet fram och enheten när en man tar sig en hustru, som vi kan läsa om. Redan från första Mosebok så har vi det här att det är kött av mitt kött, ben av mina ben. Alltså den här totala enheten mellan mannen och kvinnan. Och då står det så här i Efesierbrevet 5, 31. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett kött. Denna hemlighet är stor. Jag talar om Kristus och församlingen. På samma sätt, samma närhet, samma enhet. Vi är ett med Jesus. Och då blir hans tillkommelse ännu mer naturlig. Det blir någonting som, ja, han ska komma. Det är som en brud väntar på sin brudgum. Man väntar på bröllopsdagen. Vad är det som driver? Jo, det är en kärlek. Han har älskat oss först. Halleluja. Han gav allt av kärlek. Och så köpte han sig en brud med sitt eget liv. Med sitt eget blod. Halleluja. Vi går till Uppenbarelseboken. Det blir mycket bibelläsning här. Och vi ska gå till 19 kapitlet, vers 7. Låt oss glädjas och jubla och ge honom äran. För lammets bröllop har kommit och hans brud har gjort sig redo. Det är alltså ett budskap om ett bröllop och en brud och lammet. Alltså ett budskap om någonting som är i ordning ställt. Någonting som är, ja, förberett. Var då någonstans? Ja, rösten kom från tronen, från himmelen. Och när vi nu talar om bruden, vi ska gå vidare till kapitel 21 här i Uppenbarelseboken. Här har vi ett kapitel som handlar om den nya himlen och den nya jorden. Ett oerhört budskap vi möter här. En ny himmel och en ny jord. Vi talar om Guds mäktiga skaparhand. Vad Gud har i beredskap, vad Gud har förberett. Den här jorden är ju så förstörd. Den är så exploaterad och fylld av hat och orättfärdighet och ondska. Men här står det om någonting nytt. Och vi ska läsa vers 9, det nya Jerusalem. En av de sju änglarna med de sju skålarna som var fyllda med de sju sista plågorna kom och talade till mig och sa: Kom, jag ska visa dig bruden, lammets hustru. Och han förde mig i anden upp på ett stort och högt berg och visade mig den heliga staden Jerusalem som kom ner från himlen, från Gud. Den hade Guds härlighet. Dess strålglans var som den dyrbaraste ädelsten, som kristallklar jaspis. Alltså, det som är i fokus här, det är bruden. Och var ser vi bruden någonstans? Jo, bruden kommer från Guds stad. Från himlen, från det nya Jerusalem. Och det här säger mig att vi läste tidigare om en uppryckelse. Vi ska för alltid vara hos Herren, läste vi. Vi ska få möta honom på skyn. Och här ser vi bruden, församlingen, Kristi brud, komma ned ovanifrån tillsammans med brudgummen. Det handlar om en ankomst, men av ett helt annat slag än uppryckelsen. En ankomst i härlighet och ära. Han ska komma med alla sina heliga, kan vi läsa. Vi kan läsa i första Thessalonikerbrevet just det här som jag uttryckte nyss här. Det tredje kapitlet, 13 versen. Så ska han styrka era hjärtan och göra den fläckfria i helighet inför vår Gud och far när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga. När jag läser alla de här bibelsammanhangen och det som handlar om tillkommelsen och allt som ligger framför, Det är som att hela livet blir ett liv i tillkommelsen. Vi väntar Jesus, han ska komma. Vi längtar efter honom, verkligen. Och så vet vi också att det är mänsklighetens enda hopp. Bibeln säger så här, om vi går tillbaka till Uppenbarelseboken, det första kapitlet. När man läser Uppenbarelseboken så kommer det här budskapet fram om att tiden är kort. Var redo. Och det står så här i vers 7. Se, han kommer med molnen och varje öga ska se honom. Även det som genomborrat honom. Och jordens alla stammar ska jämra sig för hans skull. Här möter vi inte det här en längtande brud. Men här möter vi jordens alla människor. Alla ska se honom. Och så står att man ska jämra sig. Hur är det? Vad är det? Jag tänkte möta Gud på det här sättet. Oförsonad. Att det inte har blivit renad i hans blod. Tänk dig alla människor som ska stå inför tronen och bli, ja, människan ska dö och sedan dömas, läste vi. Allt det här är också en verklighet. Och det här är också i Guds rättfärdighet. Och det är också i Guds omsorg. För att Gud har ett mål, Gud har en plan för mänskligheten, Gud har en vilja och vad som väntar de här människorna när man jämrar sig där inför Gud. Ja, det vet bara Gud. Men det står om en dom som väntar. En uppgörelsens dag, käre Gud. Vi måste ha med ifrån Filipperbrevet också. Fortsättningen på det vi läste tidigare i Filipperbrevet 2. Där vi läste om den lidande Messias. Han som utgav sig och så vidare. Och sen står det ju i vers 9 att därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. Och sen står det här, för att i Jesu namn alla knän ska böjas i himlen och på jorden och under jorden. Den ska komma i makt och härlighet. Halleluja. När nöden tilltar på jorden. När allt är ett enda kaos. Vi kan läsa om de olika scenarierna. Både i Jesu undervisning om den yttersta tiden. Men också i Uppenbarelseboken. Där man läser om alla de här veropen. Alla plågor som ska gå över jorden. Men Gud kommer och så sätter han en gräns, ett stopp. När alla mått är fyllda. Alla ondskans mått är fyllda. Det kommer att möta sitt slutgiltiga straff. Upproren mot Gud och så vidare. Herren kommer. Vi har ett viktigt uppdrag, syskon. Förkunna evangelium. Tröttna inte att tala om Jesus. Tröttna inte att peka på Jesus för människor. Församlingen väntar Jesus. Halleluja. Församlingen älskar hans tillkommelse. Det var något av det sista Paulus skrev till Timoteus. När han talade om rättfärdighetens segerkrans som låg till red, som låg och väntade på honom. Och inte bara åt honom utan åt alla som älskar hans tillkommelse. Och så läste vi, när vi läste om uppryckelsen, trösten varandra. Alltså styrk varandra på vägen. Och församlingen ser fram emot tillkommelsen. Vi ska läsa i Lukas 12, vi avslutar med det. Lukas 12, 32. Det handlar om hans rike här. Var inte rädd du lilla jord. För er far har beslutat att ge er riket. handlar det om att förtrösta på Jesus i allt. Så vi ser fram emot tillkommelsen i förtröstan. Halleluja. Amen. Vi stannar här idag och så tror jag ska fortsätta ett möte till i samma tema sen. Amen. Vi tackar dig Fader i himmelen. Åh, halleluja. Tack Herre. Tack för löftet Herre Jesus. Tack att vi ska få se dig Jesus. Tack att vi ska få möta dig Herre. Tack att du kommer snart Herre Jesus Kristus. Och tack Herre att du har gett oss den helige ande Herre. Tack för bibelordet Herre Jesus. Halleluja, tack att du vill fylla våra liv Herre Jesus. Med denna heliga eld Herre Jesus Kristus. Hjälp oss Herre så att vi inte stelnar Herre. Så att vi inte blir kalla, likgiltiga Herre. Utan att vi ständigt får leva i detta Herre. Använd och bruka församlingen Herre. Vi prisar och lovar dig i Jesu namn. Amen. Amen.